just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Maybe I'm yours,
maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought. Var det någonting du kom på idag, Eva, att du är 20 år äldre än oss? Eller liksom, varför är du så besatt av det just denna fredag?
Därför att vi började jämföra födelseår, va? Och då
började jämföra.
Gjorde vi verkligen det? Det var du som bara kom fram och konstaterade att...
jag upplevde att vi började jämföra. Och, ja.
Det var alltså, väl Lena som kallade oss för boomers. Helt rättfärdigt i och för sig.
Jag tror det var jag som kallade dig och mig för boomers till jag insåg.
När vi hade Instagram-kurs. Och då är jag ändå inte speciellt bra på Instagram. Så att, men det var kul för mig att jag fick lära någonting.
Fast jag har faktiskt fått lära mig egentligen vad vi är. Eftersom vi, i vår generation så är vi inte boomers.
Nej.
Det är kanske...
Rub it in!
Men vet du vad vi är, Lena? Vi är 20s.
20s?
Ja, jag tror det ska vara att du vet som 20s.
Va?
Det är typ den generationen under oss. Jag kan inte X, Y, dem, men ni vet.
Nej, ja.
De säger det om de som är födda på 80-talet.
Aha.
Och lite så här, de som gillar macarons.
Ja.
Att det är lite 20 och att jag har följt på 80-talet.
Okej.
Det hörde jag i en annan podd.
Okay. Spela paddel måste väl ingå där också. Spela paddel och äta makroner.
Ja, mm. Just det. Min sambo är ju, han gillar ju att spela dataspel. Och de människorna tenderar att ligga långt före när det gäller memes och internetskämt och sånt där. Så att när jag skickar... en meme till honom som han såg för ett halvår sedan. Då kallar han mig för en normie.
Ah.
Så det är tydligen så här, de vanliga människorna som är... Och sen så finns det ju ett steg till, så här, Facebook-människorna som ser den memen om 2 år. Så det finns liksom grader av allting. Ja.
Så de där memesen, de kommer jag att se någon gång på 2030.
Min sambo har inte Facebook. Varje gång jag visar honom om någon sån film eller meme eller någonting sånt där, då är han kollar alltid, zoomar in lite, kollar, och sen kollar han, jag förstår inte.
Åh, oh, vad härligt. Men är han äldre än du, eller?
Ja, han är 13 år äldre.
Oj.
Det kanske är ett ämne vi får ta någon gång.
Ja.
Ja, det finns, jag läste en jätteintressant i en artikel om det i somras. Det finns en del forskning om det som vi skulle kunna diskutera.
Mm.
Inte fördelaktig för vårt förhållande. Men...
Nej, du läste den också, eller?
Åh, oh, gud. Just det, jag ska rapportera från Instagram, ska jag. För att vi har ju lagt upp så här, veckans fråga. Så där vi diskuterade i förra veckans avsnitt. Det var ju lite så här, ligga med ett ex, bu eller bä. Och då, om ni får gissa vad folk har röstat på Instagram. De fick rösta bu eller bä bara på den raka frågan.
Bu.
Ja, men hur många procent? Aha. Bu?
80-20.
Ja, 90-10.
Ja, det var lite. Det var 66-34 var det nu. Aha. När jag kollade för en stund sedan. Ja.
Lite mer liberala än vad man tror.
Ja, men jag trodde det skulle vara närmare 50-50. Så
nej,
för mig är det så här, det var lite skönt att höra att folk... Men det verkar ändå vara ordning på folk. Sådär.
Kan jag få göra en uppdatering om min dotter och Håkan Hellström?
Åh, gud!
It goes on.
Fast det är inte samma kille. Men hela kvällen, skick hon till mig.
Ja.
Hon har hittat någon ny dating-app som inte jag känner till. Hinge eller någonting sånt.
Ja.
Och då hade det dykt upp en kille där som hade lagt in en, eller hade skrivit i hennes bild. Hon har som profilbild, eller ni vet, så avatar eller vad man ska säga. En bild från när hon är på Håkan Hellström. Och då har han lagt in en text, jag såg det på konserten. Så ja, jättecreepy. Så skickade hon till mig, så jag bara, åh, ska du svara? Hon bara, nej, jag vill inte. Men om du behövs för podden.
Oh.
Och då sa jag nej.
Oh, vad fint.
Ja.
Det var ju fint att hon var villig att göra en insats där.
Eller
ändå.
Hur?
Ja,
men
jag
tycker också man kan dra en bra slutsats om man vill träffa en snubbe. Då går man på Håkan Hellström och är extremt söt. Och sen bara kommer de.
Då bara trillas superlikesen, bara rullar in.
Jag har inte fått något därifrån. Nej.
Ska jag säga det till folk, om man har missat och inte förstår vad Eva pratar om nu med Håkan Hellströms son och grejer, då får man gå tillbaka och lyssna på avsnitt 2 som heter Håkan Hellströms son. Där finns den storyn och den är också bra. Mm. Vet ni vad, när jag klipper den här podden så kommer jag på, för jag, det blir liksom att jag lyssnar på podden typ 4 gånger kanske, något sånt där, per avsnitt för att jag klipper. Och då kommer jag på nya grejer jag borde ha sagt hela tiden. Och så sitter jag och liksom pratar med er, fast ni inte hör mig när jag klipper.
Du får göra en sån här director's cut. Kan du göra där du liksom lägger in det
som i så här, i reality-serier att det kommer upp en sån intervjubitar där de bara nu tyckte jag att Eva spårar ur faktiskt.
Men det är en plusprenumerant som man måste betala för att få.
Ja, det är på våran Patreon.
Men vi hade ju det som idé att man skulle ha en liten där vi skulle kunna ångra allt vi hade sagt.
Ja, kommer precis.
När man hade så här eftertankens kranka blekhet kom jag på att jag inte alls tycker.
Exakt.
Nu tycker.
Det är alltså en av mina favoritpoddar som heter My Favorite Murder. Det är alltså en true crime komedipodd som pratar om mord och är roliga. Och då har de alltid, de inleder varje avsnitt med corrections corner. Där de så här rättar, det här var faktafel i förra avsnittet. Det här har jag fått mejla om, det här har jag skött själv för. Och så bara så här dammar igenom allt. Och sen bara, ja, då kör vi nästa och säger massa fel i den historien igen.
Okej, vilket skönt sätt att komma undan på. Man bara kan säga vad som helst.
Ja,
jag
jättebra.
Tycker verkligen vi ska ha en sån grej. Någonstans i våra podd också.
Ops, inte fakta kollat innan.
Nej.
Ja, exakt. Exakt. Vi får ha en sån här varning som Donald Trump hade på Twitter. Att liksom, det är förmodligen inte sant det som står här.
Det är inte sant och det är inte heller klokt. Det är bara
precis.
Här.
Ja, precis. Vad ska vi prata om den här veckan, Sofia?
Dealbreakers.
Gud, vad spännande. Ja, det gjorde du. Och vad är en dealbreaker?
När jag frågade mina vänner vad deras dealbreakers var, då förklarade jag så här, det som skulle få er att backa innan ni leder en relation med någon.
Mm.
Det som inte går att komma över. Liksom.
Ja, det här går inte att komma runt nu, det här blir ingenting. Liksom.
Mm.
Mm.
Som hygien, vad vi är inne på.
För ja, det är en väldigt bra dealbreaker att någon luktar äckligt. Det tror jag skulle vara en dealbreaker för mig. Att liksom då, bilden av den personen skulle ändras för mig. Mm. Så att då spelar det ingen roll att jag tyckte om människan först. Utan den blir en annan av att den alltid luktar äckligt.
Men är inte det två helt olika dealbreakers? Det ena är ju liksom att man helt enkelt inte kan bli kär i den för att den till exempel luktar äckligt. Eller, ja, då blir man ju inte att tända på den.
Mm.
Den andra är ju att man blir kär. Men den har någonting, gör någonting, är någonting som man bara inte kan komma över.
Ja, mycket bra poäng. Väldigt bra poäng. Ja.
Vad har ni för några?
Ja, vem vill börja? Jag vill inte slänga mig själv under bussen först. Så Eva får börja. Du är bra på att offra dig.
Nej. Jag kan ju vara lite snobbig, tror jag.
Yes.
Ja, så att jag tror att en dealbreaker för mig, det vore om jag upptäckte att en kille inte kunde, alltså ni vet, så här, särskrev eller...
Ah.
Alltså, sådana grejer skulle jag nog kunna liksom känna att det här inte funkar.
Ja, jag trodde du var på väg att säga att han, om han inte hade några pengar. Om han liksom bara...
Jaså, jag är väl ingen. Nu är jag en självständig kvinna som tjänar mina egna pengar. Ja. Och not for sale.
Ja.
Men nej, jag tror att det skulle jag tycka var lite jobbigt. Skulle inte det vara lite svårt om man upptäckte att det var en kille som... just särskrev och såna grejer.
Men är det
grejer?
Här egentligen en omskrivning för så här, om den är lite korkad?
Ja, faktiskt. Mm. Alltså jag dejtade en kille så det här är länge sedan, men alltså han var snygg. Jättesnygg. Det här är länge sedan. Han var jättesnygg. Men jag upplevde att han inte var så smart. Så när jag pratade med honom då insåg jag att jag anpassade mitt språk efter honom. Ni vet, vad så jag använde inte svåra ord. Och det går ju liksom inte.
Nej, ja, vad jobbigt. Bara,
ja, ja, det var helt, det höll inte kanske.
Ska vi gå natti natti? Ja, oh, fy fan. Nej, gud. Men det är också just särskrivningar och sådana där grejer. Det, nu för tiden så associerar man ju det till andra problem också. Typ människor som sitter och särskriver på Facebook. Då tänker man att ja, du är nog antivaxare, va?
Ja, för alltså grejen är att jag säger särskrivning. Det är mer för att jag skulle liksom inte ha något problem om någon hade lite svårt att stava. Utan det är nog just någonting det där med särskrivningen som är och så stora bokstäver, arga stora bokstäver som man bara hoppsan.
Ja, men då det var en ganska liksom snäll dealbreaker ändå, måste jag säga. Det finns ju allvarligare men du valde en liksom ganska...
Ja. Men jag har tänkt ganska mycket på det här sen vi bestämde att vi ska ha det.
Ja, ja, ja.
Och jag tycker ändå att den är lite klurig. För jag tror inte heller alltid man vet.
Nej.
Vad som... men det skulle vara en... Jag tror det skulle vara en dealbreaker för mig. Och om han var antivaxare. Ja. Men det, alltså det skulle jag ha jättesvårt för. Eller en sån som trodde att jorden var platt.
Ja, precis.
Igen är vi inne på väl lite korkad. Ja.
Exakt. Nu kom jag på en dealbreaker bara genom det du sa. Som jag inte hade tänkt säga. Men jag säger den här istället. Besserwisser. Ah. Och det kan jag säga, på tal om det vi pratade om förra veckan, om att ghosta. Det tror jag är den enda gången i mitt liv som jag har ghostat en kille. Och det var alltså, det här var ju en... Vi hade några så här gemensamma kompisar så vi hade sprungit på varandra på krogen en gång. Det här var liksom ingen seriös grej. Det var inte så att någon var kär eller något sånt. Utan det var bara så här, han hade bett om mitt nummer. Och jag bara, ja, så fick han det liksom. Och sen så började han smsa till mig lite grann. Och då var det något så här, vi hade bestämt att vi skulle träffas. Men man håller ju på och smsar och typ drar lite skämt och kollar liksom så här, fattar han min humor och så här. Mm. Och då skulle jag vet inte exakt vad skämtet var, men det hade någonting att göra att med, ja, temat var liksom det här att man blir smart av att äta fisk. Vilket jag inte vet om det stämmer, men det sa de när jag var liten för att man skulle äta fisk då. Mm. Och då skickade han den här emojin. Den som ni liksom, då, nu såg inte de mig, men den här där man gnuggar sig för hakan och funderar. Den emojin. Och sen typ så här förklarade hur det funkar. Typ så här, var det så här du menar kanske för att det här ämnet, la 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 la. När jag bara ville dra ett lättsamt skämt liksom. Det var verkligen bara så här något jag skrev. Så här.
Var han en besserwisser eller var han bara humorfri? För humorfri går inte heller.
Han var inte helt humorfri. Så att det kan vi inte skylla på. Utan här tror jag att han var en besserwisser som såg en öppning. Att det här vet jag någonting om. Så nu ska hon få höra lilla gumman.
En sån som inte kan låta bli varje gång han vet. Då måste han säga det.
Japp. Och det var det sista smset jag någonsin skickade till honom. Och jag dök inte upp när vi skulle träffas. Utan det var, nej fy fan, besserwissrar, det tål jag inte. Och det kan man också så här, ni vet ibland om man spelar sällskapsspel. Om det är något så här frågespel, ja. Typ att någon annan känner att jag vet när det är min fråga liksom. Håll käften, för det kan jag bli tokig på.
alltså jag bara, då kommer jag direkt tänka på min mamma, för det, hon är den gulligaste med det. För pappa, vi spelade ibland sällskapsspel när vi växte upp på olika fester och sådär. Och pappa var ju liksom, han är superallmänbildad och sådär. Så att han kunde ju alltid svaren och de vart alltid i lag. Mm. Och då var det på något sätt att när mamma kunde någon fråga, då var hon ändå tvungen så här. Och, och inte bara jag kan, utan bara skrek svaret. innan någon annan.
Ja, men det var ju härligt. Det, för det bottnade ju i att nu ville jag, jag kunde. Ja, den här visste jag faktiskt.
Men jag är ju sån hela tiden, jag kan ju inte vara tyst i en minut. Jag kan inte, du skulle tro att jag var, eller inte stå ut med mig om vi spelar sällskapsspel, Lena.
Men vadå, du menar att du rättar andra?
Det är, nej, men jag måste också säga, jag kan och jag vet. Jag. Men vad är din dealbreaker då, Sofia?
Jag har en annan som jag ska ta. Men båda de som ni har sagt känns det verkligen som att jag också liksom spelar in på. Best service är inget problem för mig. Därför att det jag tänkte på, det du pratade om Eva, om att liksom inte vilja ha någon som är lite dum. Jag tänkte på det också.
Här sitter PK-eliten.
Ja, men det är ju någonting med det här med dealbreakers som egentligen också handlar om, som är ganska ytligt och handlar om status. Fast det kanske egentligen är motsatsen. Att man, när man väl liksom hittar någon som man vill vara med, så finns det ju också alltid ett element om, som handlar om status. Alltså, och det är olika för alla. Någon vill ha någon som är snygg till exempel. Och det är ju egentligen inte nödvändigtvis för att man själv ska tända på den. För det kanske man kan göra ändå. Utan för att man tycker att tycker om att visas med någon som är snygg. Eller, ja, andra, det kan vara andra värden också. Och för mig så skulle det vara att jag kanske, om jag tänker på varför jag valde Thomas eller ville vara med honom, så tror jag en stor del var att han är så allmänbildad och liksom påläst och intresserad.
Fast det, jo, men det fattar jag. Men det är ju inte så att man bara vill ha någon som inte är korkad för att status. För jag brukar alltid tänka så här, den jag ska vara med, ska jag kunna gå hem på fredagskvällen, då ska jag gå hem på fredagskvällen och vara glad och tänka, nu ska vi vara tillsammans i 48 timmar, eller det blir lite mer med kväll. Ja. Men vet. Och då vill man ju inte vara med någon som man liksom känner ett spån. Alltså, utan det man längtar efter är ju att vara med någon som fortfarande, efter man har varit tillsammans jättelänge, kan säga någonting som överraskar den och som inte är så här, ja, hörde du att Kalle Anka i, alltså lite, är det något korkat som man bara, eller så bara, jag läste att man får ALS av vaccinet, det är många som säger nu, efter Börje Salmings död finns ju den trenden som är helt fruktansvärd. Mm. Eller något annat lika korkat. Mm. Det står man inte ut med själv, även om det bara ska vara han och jag då i alla de här timmarna som jag tänker på. Så det, jag skulle ju själv bli tokig liksom. Då ska jag få ringa kompisar hela tiden och prata. Men är det inte det man längtar efter? Man längtar ju efter någon som säger någonting efter även många år. Så man bara, ja, men det där är faktiskt värt att tänka på. Mm. Och ibland liksom att man kan ruska om varann och så. Mm. Det gör man ju inte så mycket med någon som tror att, ja, jorden är platt eller.
Nej, men precis, man vill ha samtalet.
Ja.
Ja, såklart. Men jag menar att det finns en motsats till dealbreakers som är liksom vad man letar efter för att också,
ja,
det ska vara någonting som man liksom, ja, är lite stolt över att, ja, ha, ja, det vill säga.
Mm. Ja. Mm.
Det får gärna vara en besserwisser för mig.
Yes, så du hade inte haft något emot den här skolan om lektionen?
Egentligen så får han inte vara, men om jag vet att han vet. Fast han vet liksom svaret, men han behöver inte säga det.
Ja, ja, men precis. En besserwisser är ju inte nödvändigtvis någon som vet mycket. Utan, nej, det är någon som känner ett behov av att typ sätta, ja, sig över andra, ja, genom att... Det är nästan härskarteknik ibland liksom.
Ja, ja, det är jobbigt. Det,
ja. Men du är nästan inne på att man inte ska vara ihop med någon som man typ skäms för. Alltså det var typ nästan det du var inne på.
Ja, just det. Ja. Det är ju dealbreakers ändå.
Ja.
Ja, att man skäms för den. Ja. Ja, det hade varit jävligt.
Fast det är ju inte en dealbreaker. Det är ju det här första du pratade om, tycker jag. Är det inte det?
Ja, att man inte hade blivit kär i den då.
Eller skulle man kunna bli kär? Ja, det skulle man ju. Det skulle man så... Ja, det är en dealbreaker. Du har det. Ja. Ja,
för att privat, ja, med den så har man det bra. Ja, men så fort, precis, man kommer ut bland andra.
Ja, absolut. Mm.
Vad svarade dina kompisar då? För du frågade dem, ja, vad de har för dealbreakers. Mm.
De var väldigt praktiska.
Ja.
Och bad om ursäkt för att det var så tråkigt. Men
vi är glada för all hjälp vi kan få i den här podden. Vi kämpar på.
Ja, nej, men det var sådär att, till exempel att man visste ifall den andra vill ha barn, ifall man själv vill ha barn. Så att man liksom är på samma,
ja,
samma idé om framtiden. Mm. Och också vart man ska bo och hur man ska bo. Lite så det var lite den sortens de var inne på.
Mm.
Det ska vara, man ska kunna se en gemensam framtid som inte bli ett bråk.
Ja, men precis.
På tal om det så har jag en kompis som har varit med om den värsta, tycker jag, dealbreaken man kan vara med om.
Men de mot sig.
Ja, eller liksom, ja, hon hade träffat en kille på en app. Och var, så här ni vet, upp över öronen förälskad i denna man. När hon hade träffat, hon skickade ni vet så här bilder som man fick liksom, ja, beundra. Ja, och sen träffades de och hon var liksom helt, ni vet så här, när en människa verkligen glittrar liksom.
Ja.
Hon är så glad och så. Och sen vid dejt nummer tre, då släpper han så här. Han bara, har du tänkt på att i min profil så stod det inte att jag var singel?
Åh, gud. Ja. Vilken
dealbreaker.
Ja, precis. Exakt. Och vilket rövhål och vilket as.
Ja.
Har du tänkt på? Nej, å dumma Nej. Mig. Liksom.
På en dejting. Ja, att jag missade den grejen.
Herregud.
Visst är den otroligt bra dealbreaker ändå.
Ja, och det provocerar mig att han ställer det som en sån fråga. Har du tänkt på det här som att du har inte frågat så att det är inte jag som har liksom fick jag det allt. Liksom, ja, grattis, du vann.
Men det är ju också typiskt att man väntar till tredje dejten, är det inte det? När man liksom har fångat den där personen lite grann.
Ja,
sådär.
Verkligen.
Ja, jag undrar om han trodde att det skulle, ja, det vet ju inte jag, men hon var ledsen i alla fall. Men nu har hon hämtat sig. Men det är ju också en dealbreak.
Vad gjorde hon? Alltså hur drog hon tean med en lavett eller vad hände?
Nej, jag tror att det, jag vet faktiskt inte riktigt det, ska jag säga. Men jag vet att de avslutade det. Där och då
det
kan man nog säga.
Det är det jobbiga just att när de här dealbreakerserna kommer fram när man redan är fast, när man redan är så.
Ja. Ja.
Det är ju samma då med om man ska fråga om de vill skaffa barn och var de vill bo och så, för det gör man ju kanske inte på första dejten.
Nej.
Skaffa barn skulle ha varit en jättedealbreaker för mig. Ja. Till exempel inser jag nu är det passerat, men det hade inte.
Mm. Jag har två lappar med frågor här. Ska jag dra en?
Ja. Vad händer med hatten?
Ja, men hatten, alltså, där, för att det ligger bara gamla frågor i hatten. Ja. Så att jag
och inköpslist.
Och en shitlist. Ja, just det. Har jag berättat det? Jag återupplivade min shitlist efter att vi pratade om det. Nu mår jag kalas. Nu har jag tre namn på folk på min shitlist.
Vi får göra en rip-off. Bara hata lite.
Ja, det tycker jag.
Man vill ju veta vilka namn det är, men det får väl ta någon.
Du vet inte, jo, en av dem vet vem det är. Skitsamma, vi tar det sen. Ja, okej, den här frågan handlar om typ friends with benefits och KK-relationer. Är det ofta så att den ena vill mer men tar det som bjuds? Och hur avslutar man på ett bra sätt? Bra fråga.
Ja, som är lite traditionell då.
Vad är det där du sa?
Jag tror att det ofta är någon som vill lite mer. Och om inte annat så tror jag, om man håller på och ligger, så händer ju någonting med en. I alla fall med många av oss liksom. Att det är ju hormoner, tror jag. Och man kommer ju ändå vara nära om man har liksom kul och bra sex. Och då tänker jag att till slut så växer det något hos någon. Jag tror att det är svårt att hålla en sån relation bara på den nivån för båda på lång sikt. Så jag tror att Jag tror inte att det är liksom en bra och enkel lösning på sina problem. Nej. Då tror jag det finns bättre saker på vuxen.se.
Vuxen.se. Ja, men jag tycker, när jag tänker tillbaka så här på kompisar och så här, det känns som att man har varit med ganska många gånger om att någon har antingen så här varit singel och så har de en killkompis som har blivit singel och så bara börjar de typ så här. Det kanske inte är att man skakar hand på att nu ska vi bli friends with benefits här. Utan det kanske mer blir så att man bara är så här, ja, men vi kan väl ha varandra som hemsläp typ på fredagkvällarna liksom. Och att det har funkat ganska bra liksom. Sen tror jag att det är väl kanske mer ovanligt med det här att man träffar en helt ny bekantskap och bara, ska vi bli KK? Liksom så här, det är så konstigt, jag har svårt att se det scenariot liksom. Men jag tror att jag har sett ganska många exempel där det så här funkat rätt så bra ändå liksom.
Ja, det tror jag också, och jag tänker att det många gånger kan handla om att man, ni vet, bara ett one night stand som blir ett kanske det blir att man träffas kanske några gånger och går hem tillsammans, fast båda är ganska inne på att Det här är bara där det är, för att man har inte känt någonting mer.
Ja.
Vid det där första tillfället. Sen man säger så här, en k-korrelation. Så länge den är ganska kort och intensiv, så tror jag nog att det kan funka rätt bra. Men just det här, om det skulle bli liksom ett halvår, då börjar det bli svårt att se att,
ja, precis,
att alla håller sig lika.
Nu är ju jag 20 år äldre då. men jag tror att många också vill vara en sån härlig person, så att man kan ha en KK, att man kan vara oberörd och så. Och jag tror, och min erfarenhet är att de flesta ändå inte kan det faktiskt. Mm. Jag tycker inte alls att jag har sett så många sådana exempel som du, utan att det alltid är någon som lite så här ändå på söndag kväll, om jag skulle messa eller om jag skulle ringa. Och att när den här, som du säger, det är ett jättebra scenario i teorin, tänker jag, att man är varandras hemsläp. Men vad händer när ens hemsläp går hem med någon annan? Mm. Är man lika glad en fredag? Jag tror inte det.
Där tycker jag att du är inne på något jätteintressant, för att jag tror att många använder det här som en ursäkt också, att liksom, vi har ju sagt att vi inte ska vara tillsammans, så därför så är inte jag skyldig dig det här och inte skyldig dig det här. Men någonstans så är det ju så att vi är alla människor, och om man ligger med en annan person, då har man något form av ansvar för den personens känslor, även om det inte betyder att liksom vi ska fira alla hjärtans dag ihop och jul ihop och jag ska ringa dig på din födelsedag och liksom alla de här grejerna som är mer om man dejtar och så här. Det är fortfarande så att man måste ha respekt för varandra. Så att om du och jag skulle bli friends with benefits, och så är det så här, och så vill jag att vi träffas ikväll. Mm. Och jag messar dig och du har andra planer, så att du bara så här skiter i att svara.
Mm.
Men sen på söndag, då vill du träffas. Så då hör du av dig till mig. Men då kommer jag ändå känna att du har varit respektlös mot mig. Även om jag vet att jag inte kan förvänta mig det jag kan förvänta mig av en partner. Så måste man ändå, för annars så blir det ju bara, då kan man ju lika gärna ha en upplåsbar docka liksom. Och då säger...
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Du så här, ah, men vadå, du är inte min flickvän, det har vi ju bestämt liksom. Och då, den tror jag är lätt att använda som en ursäkt, bara för att komma undan med att inte behöva bry sig ett skit liksom.
Det där tycker jag pekar på en jätteviktig sak också, eller intressant sak, med att vi har ju levt så länge i ett samhälle där det har varit ändå, kärnfamiljen har varit en norm och långa förhållanden har varit en norm. Så där finns det en massa regler. Vi vet ju precis, när man är gift då förväntas man umgås med varandras föräldrar. Man förväntas fira semester och jul och alltihopa så här. Och även i långa relationer. Och det finns nästan, man vet nästan efter det har gått så här lång tid så ska man träffas varandras familj och så. Men nu när vi håller på att skapa om nya relationer och nya sätt att ha relationer på, då finns det liksom inga upparbetade regler. Så då ska vi liksom hålla på att uppfinna dem. Och då klart att risken för att vi ska göra varandra besvikna blir ju mycket, mycket större. Det där tänkte jag på, det har jag tänkt på efter skilsmässor. Att det borde finnas liksom en bok eller så här, där man kunde se så här gör du efter din skilsmässa. De här släktingarna förväntas du fortsätta umgås med. Du förväntas, när din partner träffar en ny så förväntas du att bete dig så här. För vi har inte de reglerna, utan vi ska, det här, ni ser, jag har tänkt jättemycket på det här.
Ja.
För det är väldigt intressant tycker jag, att det är därför det är så lätt att vara i kärnfamiljen, tror jag. Inte bara för att man har den här tryggheten och så, utan också för att man vet precis hur man förväntas bete sig i en kärnfamilj. Och jag tror att mycket av de reglerna och rutinerna, eller vad man ska säga, de finns, den etiketten ska jag säga, den finns för att det är någonting som har tjänat oss väl. Vi har liksom mått bra av det. Men när man skiljer sig eller när man har en KK, vad är det för regler som gäller? Vi har inte haft det så länge, så vi vet inte vad som ger mesta möjliga lycka åt mesta möjliga människor. Förstår ni? Mm. Så det tycker jag är... Nu kommer jag ut på en jättestor utvikning, men det här är en sån grej som jag är jätteintresserad av. Hur man ska liksom veta nu när vi omskapar relationsmönster, hur ska vi göra så att vi inte ska göra varandra illa i onödan? Mm. Är inte det en jätteintressant fråga? Och det är ju det du är inne på här. Om jag nu har en KK, vad förväntas? Kan jag bara skita i att svara i 2 veckor och sen bara, ja, nu kör vi. Eller måste jag ändå vara schysst och säga så här, nej, jag vill inte träffa dig på 2 veckor.
Tänker du liksom att man då ska ha som ett kontrakt eller att man liksom kommer överens om det här innan man då påbörjar en relation som är luddig för att den är ny?
Nej, alltså nej, jag har inte riktigt klurat ut hur det är. Det är liksom det som är problemet. Men ett tag så tänkte jag så här, jag har inte tänkt så mycket på det här när det gäller KK eftersom jag inte tror att det ger mesta möjliga lycka åt mesta möjliga antal människor. Men jag har tänkt
det är alltid din referens för en relation. Då, det...
Men jag tänkte mycket på det här efter jag hade skilt mig. Att man borde göra så här stora enkätundersökningar med människor. Och sett så här, du ser jättetveksam. Sofia, hon rynkar sina ögonbryn när jag pratar nu, så jag inser att hon gillar inte den här tanken. Ja, men att man skulle göra jättestora enkätundersökningar med människor som har skilt sig och sagt så här, är det optimalt att barnen bor varannan vecka? Hur har ni uppfattat det? Hur har ni gjort med julen? Hur har ni gjort med era svärföräldrar? Hur mycket träffas ni? Och sen se om det finns liksom någon kvot på något sätt som visar att om man gör så här, då skadas minst när det kommer till julen. Om man gör så här så skadas minst när det kommer till hur ofta barnen ska flytta mellan föräldrarna. Och så kan man ändå liksom ha det och tänka så här har många människor mått bra. För det är ju ändå så vi har gjort med våra kärnfamiljer. Sen mår ju inte många skit i kärnfamiljen också. Men man kan ändå så här, ja, men man kan ändå hålla sig till att man är trogen och man liksom är snäll och man träffar varandras föräldrar ibland och så.
Mm.
Men förstår ni? Alltså, ja, men jag vet inte hur man ska komma fram till det här. Men jag tror att vi behöver massa nya liksom, modeller som är lite mer testade än att alla ska bara springa in i samma vägg liksom, 100 gånger.
Men Eva, du är ju journalist. Varför gör bara en artikelserie om det här? Vår tids relationer, eller vår tids nya relationer, eller moderna relationer. Alltså, nu har jag gett dig 3 förslag på namn och du tittar på mig som att jag är en alien.
Det är mycket blickar i den här podden ikväll.
Exakt. Men det låter som något som du borde göra.
Ja, men det är så mycket att göra rent journalistiskt i den här världen. Men det är faktiskt en bra idé, Lena. Tack så mycket.
Ja.
Så här ser systerskap ut i praktiken.
Ja, precis. Exakt.
Men apropå det, jag tänker också så här, handlar inte det mycket om att då de här KK och gå ut på stan och träffa folk lite hur som helst. Vi har ju så lite liksom, erfarenhet och kunskap om det. Därför att det ändå är någonting som vi håller på att upptäcka nu. Liksom. Så just de här ramarna för hur vi bäst ska göra det, de kanske sätts av de yngre generationerna just nu.
Ja, precis.
Vi skickar in
de
lite
som inte är boomers.
Ja, jag tänker så här, vi skickar in lite förtrupper och så får de ta alla stötarna. Och sen kommer vi efter och skördar frukterna.
Perfekt.
Nu ska det KKs! Ja, förlåt, det blev en jättelång utvikning. Men jag är verkligen gasad på det här ämnet. Ni hör ju det.
Ja.
Det är för att det är intressant, tycker jag, när man hamnar i så här oklara relation. Du kan ju klippa bort allt det här.
Det är
intressant när man hamnar i så här oklara relationer. Eller oupptäckt mark. För de allra flesta människor vill inte göra varandra illa. Det är ändå min absoluta grundtanke och grundsyn på människan. Men det är inte så lätt. Mm. Alltså, hur ska man veta vad är bäst för om man har... Mina barn var stora när jag skilde mig, så vi kunde ju prata. Men för ett litet barn till exempel, vad är bäst? Är det bäst att mamma och pappa fortsätter umgås så att barnet tror att man ska bli ihop igen? Eller är det en dålig sak? Alltså man kan ju inte. Det måste ju finnas folk som kan det här bättre än alla vilsna, nyskilda stackare.
Jag tycker att du är inne på någonting intressant, att det finns en viss typ av relationer som det finns väldigt tydliga regler för. Och sen så finns det andra, kanske nya, som man blir så här, hur gör jag nu?
Ja.
Inte vet jag.
Ja.
Liksom.
Jag har faktiskt en ganska kul anekdot när det gäller KK. För innan... Ja, men den är ganska lugn, för det är många år sedan. Plus att vi bodde i Oslo då, jag och några kompisar. Och en av mina kompisar, hon träffade en kille som, ja, de gick hem så, hemsläpp, sent på kvällarna, ja. Några veckor i rad. Och sen en morgon, en lördag morgon efter att de hade gått hem ihop, vi delade ju lägenhet då, så vaknade jag på morgonen av att han stod helt naken bredvid sängen och höll fram ett glas vatten till mig och frågade om jag ville ha ett glas vatten. Och då var jag så här, men gud, vad händer nu, vad gör han? Och sen så, när jag hade skickat ut honom i rummet, så vände jag och kollade på min mobil. Och då hade jag fått ett sms från min kompis där det stod så här: jag var tvungen att dra till jobbet, han är kvar, han kommer säkert vilja ligga. Det är okej för mig.
Åh, herregud! Det var mycket på en samma gång.
Ja, det var så roligt. Och de gick hem några gånger, men det var ju liksom noll känslor från båda.
Ja, uppenbarligen, eftersom att hon erbjöd honom till dig liksom.
Den här mycket... ringen, den ska vandra från den ena till den.
Gud, vad sjukt! Oh, på tal om sprittsprångande naken, det här kanske jag också klipper bort, vi får se. Jag och min sambo var på en parmiddag faktiskt för, vad kan det här vara, kanske ett år sedan. Hemma hos ett par som vi känner, och så hade de bjudit in ett annat par som vi inte känner. Så det var första gången vi träffade de här människorna då. Och då hade våran kompis då, hon hade satt ihop Bäst i test, vet ni vad det är för någonting? Det är någon så här lekprogram på tv, så hon hade satt ihop något som liknar det, att man får uppdrag och så här. Och då var det ena uppdraget var att den ena personen i laget, vi var indelade 2 och 2, den ena personen i laget skulle ha på sig så mycket kläder som möjligt. Vilket då gör att lagkamraten tar av sig sina kläder och sätter den på lagkamraten. Ja, och det här slutade ju alltså med att båda personerna i det här paret som vi aldrig har träffat förut tar av sig allt.
Nej.
På hela kroppen.
Nej.
Och står sprittsprångande nakna. Nej. Båda 2. Och det sjuka är liksom att nu önskar jag att jag kunde visa det här, men tjejen stod ändå liksom så här, skyddade sig och liksom var så här, kan vi få det här överstökat liksom. Men snubben stod liksom så här med armarna, liksom, armarna i sidan och fötterna lite bredbent och så här, och du vet, jag stirrade rakt ner i golvet. Jag hade som tur var, jag var på lag med den här snubben och vi vann. Och jag hade tagit på mig hans glasögon, så jag såg ingenting, vilket var skönt. Och så såg jag min sambo satt i soffan och bara så här, stirrade rakt ner i golvet och bara hade lämnat sin kropp. Det var helt... det är få saker som gör en riktigt, riktigt paff. Men det där var så här, vad är det som pågår? Händer detta verkligen?
Helt sjukt, helt sjukt.
Ja. På tal om dealbreakers då. Om vi går på parmiddag och du tar av dig alla kläder du har på dig, då gör vi slut.
Hade ni med på.
Ja. Jag har en till fråga här då. Och det här känns nästan som att vi har lite varit inne på den här, men ändå inte. Hur hanterar man sociala medier i ett förhållande? Känns som en never ending story.
Ja, för mig är det skönt eftersom min sambo inte är på sociala medier.
Samma här, och det är så jävla skönt. Alltså, för att det där vet man ju vilken huvudvärk det kan vara. Liksom. Mm. Med att nu har du likat den här och den här kommentaren på den här personen. Och känner du ens den här tjejen som du följer? Och liksom så här, bla bla bla. Jag förstår ju vad frågeställaren menar med neverending story. För det här är ju någonting som kan pågå ett helt förhållande. Så min sambo har faktiskt inte heller, han har inte Facebook, Instagram, Twitter, han har ingenting. Och det är jag så glad att slippa, verkligen.
Problemet är, tycker jag, att det verkligen är två delar i det här problemet. För å ena sidan tycker jag det är självklart att den andra personen har sitt helt egna liv. Och sitt egna sociala liv, alltså sociala medieliv också. Man har ingen rätt att ge sig in i den andra personens... svär när det gäller det. Det har ju vi konstaterat, tror jag. Tidigare, alltså, man är sin egen liksom. Och samtidigt skulle man ju bli tokig om man hade en snubbe som satt och like en massa läckra brudar.
Ja. Det är det tiden. Som är
liksom... Eller la ut liksom grejer som man också kände så här. Kanske inte skulle ha...
Exakt, ut, för det finns något, du är inne på något intressant där, för att jag skulle inte bli sur om min partner bara satt på en helt vanlig porrsajt, men om han som följde någon tjej som han inte känner på Instagram för att hon är snygg, då blir det helt plötsligt, ja, då blir det helt plötsligt jättekonstigt. Jag vet inte.
Jo, men sociala medier är ju en kommunikationsform. Ja, det är ju det sant. Som är skillnaden.
Ja, det är väl i och för sig. Ja, visst. Porren, det är att man ska interagera med varandra på sociala medier.
Porren, japp, har ju ingen mottagare, liksom.
Nej, precis. Där satte du huvudet på spiken. Men det där är också, det som gör det så snårigt tror jag, det är ju just det här att liksom, säg att han har Instagram och så sitter han och scrollar på Instagram. Och så likar han kanske en selfie som en tjejkompis har lagt upp där hon är jättesnygg. Det är ju okej. Okay. Även om poängen med bilden är att kolla jag är snygg, då tycker jag att det är fine att han likar. För man får ju liksom så här,
helt okay,
peppa sina kompisar och liksom så här, vad kul att du har, känner dig skön idag liksom. Mm. Ja. Men om det är ett konto från en helt okänd tjej som han inte känner, jag inte känner, och enda anledningen till att följa henne är för att hon är snygg, då är den där liken helt plötsligt lite laddad liksom. Mm. Då är det ju helt plötsligt någonting annat ju. Eller
ja,
hur?
Och samtidigt som man inte kan, tycker jag, riktigt alltså man får inte bara begränsa varandra.
Nej.
Och i sådana sammanhang heller. För att nu är det så lätt för oss också, för att vi har det här kvinnliga perspektivet mot en man. Och det känns aldrig lika kontrollerande som tvärtom. Men det kan det absolut vara. Det måste man komma ihåg. Mm. Men det skulle vara lättare om det var en man som försökte liksom kontrollera vad en kvinna gjorde på nätet. Då skulle vi alla tre här inne reagera superstarkt. Mm. Men jag har ett tips.
Ja.
Man kan prata om det.
Ja. Jag kom att tänka på en grej nu. När du sa det där med kvinnor och män. För att jag var på, i somras var jag på en fest. Och då var det ett par som jag bara känner lite grann. Liksom. De höll på att tjabba om en grej som de drog in mig i det och ville höra vad jag tyckte. Och så här. Och då var det tydligen så att tjejen i det här paret hade någon kollega som hade för vana att svara på hennes Instagram-stories. Och inte liksom så här, tjena gumman, gullig, liksom så. Utan bara så här, ha ha ha, vad rolig du är. Eller liksom såna. Så. Och han menar på att om det var tvärtom, att det var en tjej på mitt jobb som så hela tiden skrev ha ha ha, du är så rolig och så här, då hade du haft problem med det, men jag förväntas vara okej med det. Och jag vet inte, alltså så här, jag kan tycka i båda lägena att man får ju liksom, man får ju lita på att om den här personen skulle gå över en gräns och skriva saker till mig som inte är okej, då kommer jag dra den gränsen. Mm. Så mycket måste man ju ändå lita på varandra att liksom så. Men det var lite intressant, tycker jag.
Man kan ju inte kontrollera vad någon annan skriver till sin partner. Det blir svårt.
Mm.
Och absolut inte beskylla sin partner för det.
Nej, nej, men precis. Exakt. Och sen är det ju så här också att, det här måste man komma ihåg också, att alla är ju olika i det vanliga livet. Mm. Så alla är ju också, alla har olika beteenden på sociala medier. Alltså om jag lägger upp en Instagram-story och får några svar på den, det är ju alltid samma personer som svarar. För att de har beteendet att de brukar sitta och svara på stories och de tycker det är kul. Och sen kanske någon annan inte svarar överhuvudtaget, men nästa gång vi ses så säger de någonting att haha, den där kattvideon du la upp var jätterolig. Liksom. Så de har det beteendet istället. Så att bara för att han svarar på allt hon lägger upp, det behöver inte betyda då att han är intresserad av henne, utan det kan betyda att han är en sån person som tycker att det är roligt. Och kanske svarar på det mesta liksom på stories.
Ja, precis. Men jag tänker också, det är ju, alltså jag backar lite nästan nu också, kommer jag på. Det är klart att man inte kan liksom begränsa någon, det tycker jag verkligen inte. Och jag står verkligen för det också. Men samtidigt är det ju också verkligen ett sätt att umgås. Och det är klart att man, går man över gränsen när man umgås och man är i en relation, så klart man kan, om någon blir för flörtig liksom på en fest eller så, så skulle man ju kanske ta upp det med sin partner. Mm. Och då kan, ja, så jag menar, det är ju också ett kommunikationssätt faktiskt.
Mm.
Och det är ju också, jag tänker också att även om man inte vill begränsa eller kontrollera sin partner, så ifall den gör saker som sårar den, då är det ju så. Då måste man ju adressera det åtminstone.
Mm.
Ja.
Även om det är på sociala medier.
Men det knyter ju faktiskt lite an till det här. Att det här är också ett nytt kommunikationssätt. Lite som jag var inne på de andra relationerna.
Precis.
Jag tror att vi är lite famliga där. Liksom. Ja. Är vi inte det?
Jo, men precis. Och den här frågan är ju ställd. Liksom så här, hur hanterar man sociala medier? Och det kanske är, du kanske är inne på ett bra spår där då. Att liksom så här, prata om vad gör mig riktigt obekväm? Mm. Och vad är jag okej med? Och om man då kommer fram till att ja, men de här grejerna, liksom det här känns inte för hårt eller för som att du har satt upp regler för mig eller kontrollerande eller allt det där liksom. Utan det här känns fine. Håller vi oss till det här så kommer vi inte få några problem liksom. För att annars tror jag att det lätt blir så här, om man aldrig pratar om det, då kommer det bli liksom att så här, jag får syn på någonting på Instagram. Att han har lagt hjärteögon på någon eller något sånt där. Och så bara tar jag en skärmdump, skickar iväg det i stridens hetta och bara, vad i helvete är det här? För att vi inte har pratat om det. Så att jag vet inte vad han menar med hjärteögon. Han kanske inte menar samma sak som jag menar, liksom.
Men det är ju jättemycket så, för jag har ju kollegor här på jobbet som jag skulle kunna skriva puss till. Alltså, ja. Jag skulle kunna avsluta vilket mess eller mail som helst till dem med puss, puss.
Mm.
Eller skicka ett hjärta på Facebook.
Eller skicka, ja, gud ja. Mm. Liksom. Men precis. Om någon annan såg det skulle den bara, hon har skrivit puss till andra män. Men
precis.
Medan det betyder ju inget liksom. För nej. Att vi har den jargongen. Det måste, så det är ju en luring faktiskt.
Mm. Det finns ju en till grej tänkte jag på när det gäller sociala medier och förhållanden. Som jag tycker att jag har sett i vissa fall. Och det är ju att tjejen kanske är mycket mer kommunikativ med förhållandet. Alltså i sina sociala medier. Går ut med bilder på henne och sin partner. Skriver om hur gulligt det är och hur bra de har och sådär. Medan det behöver absolut inte vara tjejen som gör det och killen som inte gör det. Men just de ställen jag har sett det så har det varit så. Att killen då kanske snarare lägger ut på sin sport eller sin liksom, vän eller hund eller vad det kan vara. Det är ju också en sak som kan bli ett sår i ett förhållande. Mm. Att den ena är mycket tydligare med att hylla paret liksom, och den andra har andra.
Exakt.
Men, och det tycker jag också man kan bli så här lite fundersam när par hyllar varandra jättemycket på sociala medier.
Ja, är det för mycket då?
Ja, kan man inte bli lite så här, vad det där står för alltså.
Ja, 2 månader till ger jag er, tänker man.
Och men varför är man sån då? Varför kan man inte bara tänka så här, gud de är så lyckliga, de vill visa hela världen.
Därför att jag har aldrig i mitt liv när jag har varit som lyckligast har jag känt ett behov av att gå runt och berätta det för alla. Utan då mår man bara bra i det. Jag tror att det är i alla fall normal, är inte det normalläget? Att...
Alltså jag tänkte också, det är absolut normalläget tänkte jag med för mig. Men sen kom jag på så här, du vet när man ser romantiska filmer och de bara, jag vill skrika ut för hela världen hur mycket jag älskar den här personen eller ni vet.
Men vill du skrika ut för hela världen? Vill du gå och ställa dig på taket här på NA-huset och skrika hur mycket du älskar din sambo? Det vill ju inte jag.
Inte, alltså... Det är ju då, det var det de ju i nykärsfasen.
Ja.
Det kan jag fatta. Man vill, alltså jag tycker det är jättemyst. Jag tycker det är jättemyst om man är med någon och så bara så här, åh kolla vad fin hon är, eller kolla vi äter pannkakor eller något. Jag tycker det är jättemysigt. Så jag tycker inte, men ja, man är ju olika där faktiskt.
Men jag kan också skryta lite om Sebbe ibland och sådär. Men det är ju liksom, det är ju inte för att så här, gud vad lyckliga vi är, vad perfekt allting är, utan det är ju mer liksom att så här, jag är så, jag var glad jag är att han reagerade så här liksom och att det här var hans så och att, men det är ju, jag vet inte vad skillnaden är.
Det är att man nej precis.
Men det, jag tror inte heller i och för sig att det är någonting nytt om det nu är så att det är tjejen som är mycket mera ute på sociala medier och lägger upp bilder på paret och liksom hyllar honom och så tror inte jag det alls är någonting nytt. Jag tänker som liksom om man kollar i mina fotalbum från när jag var barn, då är det ju som att mamma inte ens är där. För det är hon som har tagit alla bilderna. Liksom.
Så, exakt.
Så det ser ju ut som att vi bara levde med pappa. Och det är ju liksom så jag tror det ser ut i de flesta.
Mm.
Är vi klara med den frågan?
Säg, ja, eller alltså, vi har poddat i 50 minuter så vi kanske är klara. På,
ja, jag har
liksom,
en sak till att ta upp.
Ja, men kör för fan.
Det... Kumla kommun har skaffat ett kärlekens
Jag såg det. Gud, Eva. Jag tänkte på dig såklart.
Men vänta, vilket är det?
Jag vet faktiskt inte. Jag såg det bara. Och det var om möjligt ännu fulare. För det hade som... Jag vet inte om det var en dålig bild eller om det inte var färdigutvecklat från den där realådan på Rusta. Men det såg liksom ut som det knassade med grenar. Det var bara något spretigt elände. Och så de röda hjärtarna. Nej, jag vet inte om folk tyckte det var så vackert.
Det känns så. Jag är ju från Kumla. Ja. Så hej, jag kommer att
försvara den här kommunen. Det är som att det inte finns någon botten i hela landet, kände jag. Det är liksom, ska finnas två så här missväxter. Semilsradie. Nej, det var hemskt faktiskt. Jag vill bara notera att det har hänt liksom.
Ja. Du kanske kulturchefen ändrar inställning helt plötsligt nu när det är Kumla som...
men faktiskt, om jag ska då ge mig in i en beef så hade ju Kumla också en motsvarighet för Magic Forest. Tidigare här i november i sin stadspark så hade de en massa ljusshow, föreställningsaktiga grejer. Och den var mycket bättre än Magic Forest i Örebro. För den var mera liksom, det var bara ljus. Det var fina ljus som föreställde olika saker. I Örebro är det ju rött och blått och lila och grönt och orange och gult. Ja, ni vet.
Ja. Ja,
det finns en skillnad där.
Men är den slut?
Fast de har, ja precis, det var bara några veckor i november, men däremot så har de kvar typ två av grejerna som de har flyttat.
Jag missade den. Jag kan ju erkänna då att jag är väldigt mycket för bling-bling, så att jag gillar Magic Forest. Men, för då är det liksom för mycket, det är ingen som tycker att det är vackert liksom. Utan det är som att vara i någon sån här LSD-trippad liksom. Ljusteknikers skalle liksom. Det är något helt annat än... Men som sagt, nu kan man se det både i Kumla och Örebro. Grattis Närke!
Vilken är nästa kommun då i fotspåren?
Och nu, exakt, de bara ploppar upp som en ny, det är nya pandemin, kärlekens träd.
Hallsberg har ju tyvärr tagit bort den där rallaren som stod utanför stationen. Rallar. Ja, de hade ju en... om möjligt kanske lika ful faktiskt som kärlekens träd staty som stod där i en trä skulptur av en rallare som var gjord av samma konstnär som hade gjort Marieberg, som stod utanför Marieberg och nu står i Laxå.
Men gud.
Ja, som sagt, jag sa att jag var en snobb.
Ja, lite grann. Kultursnobb. Det får du ta på dig. Ja. Vad ska ni göra i helgen?
Min dotter ska få ta hål i öronen. Hon är sex, är det för tidigt?
Nej. Låt henne liksom. Ja, kör, det är ju bara att ta ut om det, hon blir allergisk. Jag ska baka lussebulle med min ena dotter och hennes kille.
Vad mysigt, jag ska också starta julen. Mm. Sätta upp granen och baka julgodis och grejer. Sätta upp granen.
Ja, det är plast.
Ja, precis.
Men, och sen, du har en plastgran som du sätter upp första advent. Du låter som en sån som jag tänker mig älska kärlekens.
Nej, vet du vad det här är? Det här är faktiskt barndoms... trauma, Eva Eideholm. Så att nu blir jag kränkt när du trampar mig på tårna. Det var så här när jag var liten.
Spottar på Elenas själ.
Ja. Då var min mamma var stenhård på att granen ska upp dagen före julafton. Inte en sekund tidigare. Och sen hemma hos mina kompisar så stod den där och glittrade och glimrade och lyste hela december. Och jag, så här, nu bestämmer jag. Jag är vuxen. Jag får äta godis på en tisdag om jag vill och jag får sätta upp granen när jag vill.
Gud, jag har dåligt samvete för mina barn liksom 24/7. Jag har alltid dåligt samvete. Man har ju mycket det som mamma.
Ja.
Jag har hittills aldrig haft dåligt samvete för att vi alltid har satt upp granen dagen för julen. Men där kom den.
Tänk på det, alla mammor där ute. Tycker jag ni ska fundera över. Nu skammar jag ännu mer här, mammorna.
Ja, jag får ringa mina barn. Maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much
and every single thought.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.